Hi everybody, it's June Simmons.
Tjena allihopa, det här är Sungen. Och du lyssnar på Alex Room Service. Jag tror det ska handla om Kiss idag. Nu kör vi.
Puff, en pappersdrake och välkomna tillbaka till Room Service. Och idag har jag tänkt att vi ska bli lite nostalgiska och bara grotta ner oss i någonting som har varit. Istället för att som jag brukar vara, otroligt med och nu och samtida. Jag har tänkt att dra nostalgifiltern över mig riktigt rejält och prata lite om en skiva som många har hört. Men kanske få har lyssnat på. Nej, så är det inte. Jag tror väldigt många har lyssnat och analyserat just denna skivan. Mer än många andra faktiskt, om jag skulle gissa riktigt ordentligt. Vad har hänt sen sist? Jo tack, jo vars. Allt är väl okej. Okay. Jag har fått nys om lite nya Super 8-filmer som jag försöker jaga tag i. Och hoppas att det ska bli någonting av det. Och i så fall kanske de dyker upp någonstans, eller så gör de inte det. Men det är sånt jag samlar på, så det är sånt jag tycker är kul att leta efter såklart. Jag har faktiskt fått tag i några också. Och det finns inte så mycket kvar att samla på, eftersom det som finns kvar att leta efter, det är sånt som ingen vet att de har. Alla audience tapes i princip finns ute. Nu har jag till och med den sista, det fanns en 76 som är från Memphis. I mars 76. Den läckte ut här om dagen den också. Så nu är den ute den också. Och det var nog den sista, tror jag. Av bootleg-tapesen från 70- och 80-talet. Förutom då någon enstaka andra källa på Toronto 86 till exempel. Och så. Sen vet jag att det finns ett par 86-er jag inte har. Som jag vet är inspelade. Och som av någon anledning fortfarande göms i snö. De dyker säkert upp dem också. Men man kan ju... Jag vill ju ha allt inspelat material fram till och med 1992, skulle jag säga. Det är det jag egentligen fokuserar på. Och även om jag inte har lagt allt krut jag kan på 90 och 92 just, utan fram till och med 88, där brinner jag mest för. Det brinner jag mest för. Så, men det är ju kul, ju äldre det är, desto roligare är det. Och just nu så är det tomt på den äldre fronten. Eftersom jag har haft lyxen och turen att få vara med ett tag. Det är ju 30 år nu som jag har samlat och haft mig. Så, men sen vet man aldrig. Så sent som i morse dök det upp en David Bowie från 78 i Los Angeles. Som inte hade varit ute i just denna källan innan. Det har funnits en bootleg-vinyl i alla år som heter Slaughter någonting. Som är jättebra men saknar en låt. Och sen har funnits en andra källa som var dålig men var komplett. Och nu kom det en tredje källa som är fantastisk och komplett. Efter då 41 år. Så att undrens tid är inte förbi och sällan var han. Så vi får hoppas att det dyker upp mer med Kiss också såklart. Någon som känner någon som hittar en tape. Eller någon som hade en farmor som en gång såg dem. I St. Louis den 31 mars 74. Som hade Super 8-kameran med där. För det var ju ändå 100 000 pers i den publiken. Så det kunde ju vara kul om... Någon borde ha haft någonting med sig. Fast det är mycket man borde. Men det är få som har rätt. Som de brukar säga. Kaffet idag är julkaffet. Suegas, årets nya julkaffe från Suegas. Som presenteras i den hiskeliga muggen med Fabro Blå. Som jag säkert har pratat om förut. Något annat kul som har hänt? Nej, det kan jag ju inte direkt påstå. Snarare något rent förjävligt, eftersom i veckan så lämnade Timmy Hansen jordelivet. Timmy Hansen, eller Timmy Grabber som han hette på tiden det begav sig, var ju naturligtvis basist i Mercyful Fate och på de två första King Diamond-skivorna. Och... I samma andetag som Mercyful Fate aviserade att de ska göra en liten, inte återföreningsturné för de har aldrig lagt av, men en liten, de ska göra några spelningar till med samma sättning de hade på 90-talet. Så gick informationen även ut att Timmy hade cancer. Och det här var någon gång i maj eller juni, eller juli någonstans, i somras i alla fall. Han har haft cancer ett tag och nu för någon vecka sen så tog det slut. Och det känns rent för jävligt eftersom just Merciful Fate och King Diamond, men framförallt tidiga original Merciful Fate, det är nog ett av de viktigaste banden i mitt liv. Men det jag brukar säga, Kiss, det är ju mitt DNA, Alice Cooper är min största idol och King Diamond och Merciful Fate är min ledstjärna. Det tycker jag är ganska bra. Och Marillion är världens bästa band. Men det känns lustigt att en femtedel av Merciful Fate nu är borta. För det betyder att de är fyra kvar och trummisen Kim Russ har ju inte gjort något väsen av sig på många herrans år. Men både Mikael Denn och Hank Sherman är ju i allra högsta grad vid god vigör. Och King också för den delen, även om han har brottats med problem. Men det känns tungt och konstigt att Timmy är borta. För han var ju alltid där liksom. Jag hade ynnesten att få träffa honom 2016. Då gjorde ju King Diamond gjorde en spelning på Copenhagen i Köpenhamn. Och spelade hela Abigail-skivan. Men dagen efter som han hade spelat på Copenhagen så gjorde han ett framträdande på Köpenhamns stadsbibliotek. Ett samtal med King Diamond. En jäkla lustig grej. Och då var han där och tillsammans med Timmy och Ken Anthony som var deras första manager. Och han som kom på Merciful Fate-loggan tror jag. Och sen en snubbe till. Ja, det var väl intervjuaren då, vem det nu var. Men i alla fall innan det så var jag även i Mikael Denners skivaffär. Han har en skivaffär som heter Beatbop Records i Köpenhamn. Och det var bara två gator från stadsbiblioteket. Så där träffade jag Mikael Denner och Hank Sherman. Jag känner båda dem lite grann, speciellt Hank. Men jag träffade Timmy där för första gången och enda gången faktiskt. Och fick en bild med varsin bild med alla tre. Men sen så hängde ju Timmy med bort till King Diamond för han var ju inbjuden gäst att prata med King. King var inte i Denners affär av olika anledningar har det visat sig nu då. Men det får de bråka om själva. Men i vilket fall så fick jag i alla fall träffa Timmy och jag fick ta honom i hand och gett honom en kram och tackat så mycket för musiken. Och han blev jätteglad och signerade glatt min skiva jag hade med. Så att det var en fin stund. Det var bara synd att det var den första och den sista kan man ju säga. Och nu ska vi se här, vad gäller poddar, fanzines-podden har jag skjutit lite på framtiden av lite olika anledningar. Den främsta anledningen är att, gud vad tråkiga många av fanzinesen är. Speciellt Kissaholics, det var jäklar i mig en värdelös fanclub. En riktig sån här odräglig amerikanare som bara beter sig odrägligt. Och jag tycker det är tradigt. Men det kommer en podd, jag gissar att det blir en podd som fokuserar på Strike. Och Kiss Army International, för det är ju den tveklöst bästa fanklubben från 80-talet. Och sen så får jag blanda in det andra lite grann. Men alla ni som hjälpte till och betalade, jag lovar ju att om det blev någonting över och så skulle jag dela ut lite grann. Så att jag har inte kontaktat någon ännu, men jag har tre stycken fanzines här bredvid mig som jag kommer att skicka ut till tre personer av alla de som donerar en femma eller mer. Jag har listan kvar på alla som gjorde så jag kontaktar er individuellt på Facebook-sidan där. Så ska ni få varsin liten tidning ni kan ha läsa för familjen nu när det börjar bli jul och man kan ha lite trevligt. Och så. Ja, och jul naturligtvis, jag har ju julpyntat oss i sedvanlig ordning sen två veckor tillbaks, alltid dagen efter Halloween. Så granen är uppe och stjärnor och ljusstakar och vörtbröd och lussekatter och allting äter jag så att öronen storknar. Precis som vi vill ha det. Och jag hade ett par kompisar hemma häromdagen som undrade vad det skulle bli för julspecial i år. Så tänkte jag, ja det vet jag inte, hade jag tänkt. Jag har inte tänkt ut någonting. Nej, för det blir väl något roligt. Något roligt? Ska det vara roligt? För det har det tydligen varit då. Så nämnde de att den första julspecialen var Gene i Hollywood. Det hade jag ju glömt att det var julspecial. Men det är roligt, för den var ju kul. Och sen nu förra året så var det väl Still on Fire som var julepodden och sådär. Och då säger jag, ja men då får vi göra något roligt. Men vad är roligt då, säger jag. Och så satt vi där och skrattade lite. Och sen kläckte de här fantastiska människorna den bästa idén någonsin. Så att jag kan säga redan nu att julepodden 2019 är bestämd. Och ska bli fruktansvärt rolig att göra. För ja, jag hade aldrig kommit på det själv. Utan det krävdes en Erik och en David till att kläcka den idén. Så den kan ni ha sig fram emot. Men ni kan även se fram emot, jag tänkte vi skulle försöka en grej. Alla ni som har varit inne på Facebook-sidan har sett att det ligger ett event, som det så fint heter, den 8 december. Jag ska strax uppdatera det med lite information, för jag har tänkt så här. Den 8 december i år så är det 35 år sedan Kiss spelade på Cobo Hall i Detroit och blev filmade för köpvideon där Animalize Live Uncensored. Det är ju även den dagen som Bruce blev formell medlem i Kiss. Det var hans första konsert som anställd i företaget. De innan i alla giggen på Europaturnén och fram till och med den 7 december i Fort Wayne så var han ju typ vikarie slash timanställd. Men från och med den 8 december 84 så var han en fullvärdig medlem på det samma sätt som Eric Carr, fast lite under honom. Så det är ju lite roligt och kul och uppmärksamma detta då, tycker jag. Så det ska vi göra, och det ska vi göra genom att vi tittar på den tillsammans. Jag tänker att någon gång på eftermiddagen där så drar jag igång en livesändning. Jag kan ju inte filma skärmen och filma gigget och sådär, för det blir ju dels olagligt och dels dumt, för ni har ju förhoppningsvis inspelningen allihopa. Men jag tänkte däremot att vi kör att vi kan titta på den tillsammans, och så kan vi i någon form av chatt. Jag får väl filma mig själv då. Det blir roligt att glo på mig när jag tittar på den. Men vi kan väl titta tillsammans. Det blir lite som de som tittar på folk som spelar tv-spel. Fast nu är det ingen som spelar utan Kiss som spelar. Så får vi titta på när de spelar. Men vi kan väl prata om giget under tiden. Och så kan vi diskutera då Jeans peruk och Paul Stanleys ensam solo. Och Bruce Kulick och Eric Carr och varför han var bäst. Och allt sånt roligt kan vi ha. Har jag tänkt. Om det är någon som tycker det här är en rolig idé så får ni gärna vara med. Och om ni tycker det är en tradig idé så ser jag ju helst att ni hoppar över och kanske gör något annat som ni tycker är roliga. Det är ju alltid trevligt för alla inblandade. Jag har inte bestämt tid, men jag tänker eftermiddag. För kvällen är den 8 december. Då ska vi säga, jag ska ha ett författarsamtal på eftermiddagen. Ja, men kanske framåt 5 snåret eller något sånt där. Det är väl en bra tid. Då hinner man koka kaffe och så är det ändå middag efteråt sen. Men håll utkik, ni som tycker det skulle vara roligt att sådär prata med någon. Woo! Protein with Samuel. Vad har vi sen på det? Var det någonting mer? Ska vi ha podden och vi har... Så har vi den där? Nej. Nej, men då klär vi väl på oss nostalgimysbyxorna och så ska vi... Vi ska ju prata om Destroyer idag. Ibland har jag tänkt... Jag kan bygga upp det här introt lite grann när jag sitter och pratar. Och så bara, oh, nu ska jag avslöja nu och då blir det Destroyer vi ska prata om. Sen döper jag avsnitten till då någonting med Smashes, Brashes and Hits och så är det en bild på skivan. För då fattar ju folk redan då. Men nu låtsas ni som att jag har döpt det här avsnittet till något bra men ändå underfundigt som inte är Destroyer, sa han. Och det har jag glömt om ungefär 7 sekunder. Och då har ni blivit helt överraskade nu över att det är Destroyer vi ska prata om. Så ta nu fram, ni behöver lim och pärlor och ni behöver såna små, nej vad fan skulle ni ha dem till här? Skit i dem, men ta med lim och pärlor och så en sax och så A4-papper i kulörta färger och så en målsman. Så att ni inte är ensamma, så ska vi väl se vad vi kan göra. Och så tar ni naturligtvis fram, det här är ju det viktigaste av allt. Ta fram Destroyer, för vi kommer att behöva prata om olika aspekter av den skivan. Ta fram skivan, hoppas ni har den på vinyl för att omslaget är trevligast på vinyl. Och håll den i handen ungefär mellan tummen och pekfingret. Eller lägg den på vänster, är ni högerhänta så lägg den på vänsterhanden så att ni kan ha högerhanden till något annat. Och så titta lite på omslaget här och så börjar vi... Vi måste börja med det viktigaste naturligtvis. För det här är ju... Alltså, Destroyer är ju ändå skivornas skiva på något sätt. Och det viktigaste att börja med för att sätta tonen för det här är naturligtvis Ace Frehleys vänstra pekfinger. Varsågod att titta på den. Jag väntar lite. Fan, det börjar bli kallt. Så ni, världens mest ikoniska skivomslag, en av världens mest ikoniska skivor. Varför pekar han så med pekfingret? Jag vet inte. Den kan vi titta. Och sen saknar han ju tumme på högerhanden. Men det är ju det är en annan grej. Det är så många frågor där. Nåväl, Destroyer. Vad är det jag vill säga? Vad vill jag ha sagt? Okej, vi sätter en liten grund här. Det här är skivan som är startpunkten för många av er. Speciellt de av er som är äldre och heter Patrik. Eller Sverre. Så är det här liksom La Bouche de la Matin. Som man hade sagt när man bodde i Nancy i Frankrike. Det här är där man börjar. Det här är väl omslaget gissar som man så i skivbackarna. Bara gudars skivning, vad är det här för någonting? För de tre första studioskivorna gjorde inte mycket väsen av sig. Ni är några som upptäckte Kiss innan, det vet jag. Ni behöver inte skriva själva. Och ni är många som upptäckte dem med Alive. Men det är Destroyer, det är helt oemotsägbart att det är skivan som startade Kiss för många. Kiss-intresset. Kiss hade startat innan, men det märkte ni eftersom det kom skivor tidigare. Nåväl, en av bandets mest ikoniska skivor och skivan de själva mäter allting emot. Oavsett om det är Asylum, Crazy Nights eller Monster så är den nya skivan alltid lika bra och hård som Destroyer har det hetat i alla intervjuer. Vilket man ju kan skratta gott åt eftersom det finns ingenting på Asylum, Crazy Nights eller Monster som låter som någonting på Destroyer. Och det ska vi snart bena ut lite varför det är så. Vi har däremot två punkter som är värda att beakta i det här. En personlig punkt, det här är inte min favoritskiva, inte på långa vägar. Jag skulle gissa, om jag avrundar, att den kommer på topp 10. Det har jag inte gjort en besiktning av egentligen, men topp 5 är den inte på. Topp 10 kanske, topp 15 absolut. Men det är inte en av de skivorna jag tycker är allra bäst på något sätt. Utan det är en skiva som vars storhet jag förstår och uppskattar. Men det är inte den som är det bästa för mig. Och det var det inte för Kiss heller. För när den släpptes 1976 så var de inte nöjda. Det finns intervjuer, radiointervjuer till och med. De sitter och berättar att han blev inte riktigt som vi ville det här. Lite för pompöst, lite för storslaget. Nästa skiva blir en riktig rockrökare igen. Det är sånt vi kan. Sen vände ju vinden och trenden. Och denna börjar sälja. Och de blev tvingade att börja spela Beth live. De testade ju att repa den inför Rock'n'Roll Over-turnén, alltså med bandet. Men det gick ju inte så de fick köra med tape. För den blev en så pass stor hit. Problemet med Destroyer är ju att bandet Kiss lät ju inte som skivan Kiss Destroyer. Alltså när de gick ut på Destroyer-turnén och spelade de här låtarna live så var det ju ingenting i låtarna live som påminner om skivan. Skivan är ju så vansinnigt polerad, välspelad, genomtänkt, överproducerad. Och ingenting av det fungerar ju när man har en Ace Frehley och en Peter Criss i bandet. Som ju en bra onsdag kan stava till i alla fall sina förnamn. Men inte så mycket mer. Så när Kiss går ut på turnén och börjar spela Flaming Youth live så kör de någon slags hybridversion. Där de ska ha lite singalong och de har en extra vers i slutet. Och det blir aldrig bra. God of Thunder funkar ju knappt, men all den mystik som den låten bygger upp är väldigt svår att återskapa live. För live är Kiss ett rockband som bara stökar. De har inga barn med sig som står och skriker okvädigheter i mikrofonerna. Och framförallt spelar de låten mycket snabbare live än vad de gjorde på skivan. Och sen har vi då de direkt skitsvåra låtarna, King of the Nighttime World, som är jäkligt bra producerad. Snygga arrangemang på sång och stämmor och allting. Och sen så står Kiss där och spelar de den med Paul och Ace då. Det är ju inte John McLaughlin, någon av dem, om vi säger så. Och så står de och så ska de spela synkront och så ska det låta bra samtidigt som Paul ska sjunga. Och märk väl, jag älskar hur Kiss låter på Destroyer-turnén 76. Jag älskar det, jag älskar Anaheim som ju är som en ångvält som kör över dig. Men att påstå att de live lät på något sätt som de gjorde på skivan Destroyer, det är ju bara till att ljuga. Men vad kan jag... Ja, fler personliga synpunkter då, för det är de jag tycker om att lufta eftersom det här är mitt forum att göra det. Jag tycker att sida 1 är en fantastisk sida. Alla fyra låtarna rakt av bygger upp en mystik, en... Vad ska man säga, de bygger upp en stämning. De hänger verkligen, verkligen ihop. Det tycker jag. Och sen kommer sida två som har en hygglig låt, Flaming Youth, en dålig låt, Sweet Pain, Shout It Out Loud som borde ha avslutat skivan, och sen har vi Beth, den stora hitten, och så Do You Love Me, som jag verkligen tycker är en dålig låt. Jag har aldrig tyckt den var särskilt bra, jag har aldrig uppskattat den i live-sammanhang. Den har fått alldeles så mycket morgonluft efter 95. Det roliga är, de spelade den på Destroyer och Rock'n'Roll Over-turnén från 1 juli blir det väl, 76. Eller 3, eller fan det är de har premiär. Och sen så fram till och med Japan-turnén 77. Sen försvann den ur låtlistorna ända fram till 95 på Convention-turnén. Och där var det ju kul för den var gammal och ovanlig. Men där upptäckte Paul att jag gillar ju denna låten, för här sjunger folk med och den handlar om mig. Och sen fick den vara med på Reunion och alla möjliga turnéer efter det. Den har ju fått alldeles för mycket morgonluft. Men det är ju det. Där har de ju skapat en klassiker av en låt som aldrig var en klassiker. Den var ju inte ens med på Alive 2. Förutom då på de missprintade omslagen. Så att den har jag aldrig betraktat som en Kiss-klassiker i varken skiv- eller livesammanhang. Men de skapade den till en klassiker. Och det var ju synd att de inte kunde välja att skapa någon annan låt till en klassiker som är bättre. I'm a Legend Tonight. Nej, den känner ingen till. Nej, men ingen kände till Do You Love Me heller. Men ni valde att spela den tills folk börjar känna igen den. Så kan man göra med vilken låt som helst. Det står inte skrivet i stjärnorna. Nåväl, nu ska vi inte gnälla för mycket. Kiss var alltså inte riktigt nöjda med denna skivan, och det kan man ju förstå, för att de fick ju väldigt svårt att spela den. De har ju aldrig spelat Great Expectations, förutom på symfonigrejen 2003. De har spelat Sweet Pain, vad vi vet, en gång, vilket var på premiärgiget på Destroyer-turnén. Den försvann ju direkt efter det. De andra låtarna har de spelat med varierande framgång under åren. Flaming Youth har de körde 76. Och sen petade de in den igen nu på lite cruises. Och vi fick den 2017. Fick vi den någon gång innan det? Ja, i alla fall säkert på något av convention-giggen också. Den är en sån liten underdog, för den funkar ändå ganska bra. Alltså när man kör den som de gjorde 2017 just, så kan jag tycka att den är okej. Och framförallt är den ju roligare att höra en Cold Gin en gång till. Så det stör mig inte. Men Sweet Pain är en som de aldrig har gett sig på i någon större utsträckning. Vi har faktiskt en 60 minuter soundcheck, eller om det är en rehearsal, utanför Tiger Stadium 96. Så står det en snubbe och bandar i en timme. Och man hör Love Gun, och jag tror det är King of Night and World och sånt. Och då hör man även att Paul och Ace kör riffet till Sweet Pain på Tiger Stadium. Det är ju lite coolt. Hade jag stått där utanför så hade jag ju fått gå hem och byta. För det är ju lite roligt. Någon av dem bara, vi testar ett riff här. Och så blev det Sweet Pain, och så följde den andra. Jag för mig man hör båda gitarrerna ganska tydligt. Det är ju riktigt roligt. Men den spelades ju naturligtvis aldrig, för hur skulle det se ut? Vi kan inte spela några ovanliga låtar. Vi spelar Do You Love Me. Den vet ju alla vilken det är. Ska vi köra en liten... Vi får bygga upp här till Destroyer. Jag ska sätta mig bekvämt. Sladdar och mög överallt. Destroyer började man bygga i augusti 75. I augusti 75 så hade Kiss precis spelat färdigt sin Dress to Kill-turné. Spelat in några konserter, och även om de gjorde några ströspelningar så var turnén i sig slut, om man säger. Och de var inne i studio för att skapa Alive. Nej, det var i september. I augusti gick de in i studio, i en liten studio i New York som heter Magna Graphic Studio. Och in där gick Paul och Gene och roddaren J.R. Smalling. Någon dag var även Ace med. Peter däremot, han hade något annat att göra den veckan eller dagarna. Så han var inte där. Så när ni läser i den här Kiss the Box Set 2001 kom väl den, så är det lite ovanliga demos och sånt för den tiden. Och då är det en låt som heter Don't You Hesitate. Och så står det att det här är en unik grej, för det här är en ovanlig grej i och med att alla Kiss-medlemmarna är med på denna. Och gud vad vi tyckte det var coolt när den kom, boxen. Jag var besviken på boxen i övrigt, men den låten var shit, en Kiss-demo från 75. Det är Paul och Gene och J.R. Smalling på trummor. Så vet ni det, han spelar trummor på alla låtarna, för Peter var inte med. Så det är bara felaktighet i denna. Den tejpen, J.R. Smallings tape, han stämde ju Kiss för liner notes där i The Box Set. Och They Settled Out of Court, som det heter. Så att han fick ju rätt, för han, det är han som spelar och han har ju dokumentationen till att bevisa det. Men den tejpen dök upp sen helt oredigerad, eller komplett, måste ha varit 5-6 år senare, 2006 kanske. Och den är fräck, för där har vi en 15 låtar som är då Kiss idé om hur nästa skiva ska låta. Nästa skiva som de inte vet vad den ska heta. Och där Bob Ezrin är tillfrågad och nu då snart med på banan. Så det här är kassetten de ger till Bob, och så säger de, här är låtarna som vi har tänkt om. Om vi då, ja, Kiss idéer är ju idéer och är ju inte att betrakta som färdiga låtar, även om ett par av dem faktiskt är hyggligt färdigställda. Men där är en låt på den tejpen som heter Detroit Rock City, som många av er säkert har hört, men den versionen som är med där, det är en helt annan version, och den har grundriffet. Men den är mycket råare och den går fort och den är stökig. Så den är nästan heavy metal Kiss, om jag skulle vara riktigt, alltså så nära dem nu skulle kunna bli heavy metal på den tiden. Och där har vi Bob Ezrin i ett nötskal. Han hör någonting, han hör en idé och bara, den här kan jag bygga om. Och så gör han det och så blir det fantastiskt. Men det är det man har Bob Ezrin till. Fråga Alice Cooper Band. De byggde en hel karriär på att ha honom som producent. Och det är så jäkla häftigt att lyssna. För inte nog med att vi har då en demo, den tidiga augusti-demon. Sen har vi en rehearsal också. För tidigare på 90-talet kom det en halvtimme med Destroyer-demos, hette det. Finns på en miljon CD-bootlegs bland annat. Ungefär hälften av dem är demos, typ Do You Love Me, God of Thunder instrumental, Beth instrumental och lite sånt. Men resten är rehearsals, det är Kiss i Electric Lady eller SIR, något av det, oklart vilket, som repar låtarna. Och just Detroit Rock City där är nästan komplett. Förutom en grej, det klassiska, genomtänkta, smakfulla solot är inte uppfunnet. Så lyssnar man på den versionen så får man ett klassiskt Ace-solo som är lite halvfalskt, lite så, han improviserar sig fram lite. Och det tycker jag är jäkligt fräckt, för då kan man kan nästan ta på utvecklingen där. Första tejpen, augusti 75, låter som A Train Wreck. Som bara öser fram. Och sen så blandar Bob sig in i det hela och de skapar liksom hur låten ska bygga upp mot solot och hur verserna ska byggas och riffet ska spelas och så. Och så väljer de att spela in då en eftermiddag eller en kväll eller om morgon eller vad det nu är för någonting. Och där, ja men Ace lägger ett solo bara. Och så lägger han ett solo och sen efter det så kommer skivan. Och då har de även byggt solot. Det är som ett pussel. Som man får fler och fler bitar och så helhetsbilden blir då studioversionen på skivan i mars 76. Men vi har faktiskt möjlighet att titta, vi kan se delar av bilden redan innan. Det tycker jag är så vansinnigt häftigt. Det finns säkert på YouTube eller internet eller vad nu ni ungdomar nu håller på med nu för tiden. Så att ni får ut och leta efter de här demolåtarna där, och hittar ni inte dem så får ni se till mig, så får vi väl lösa det på något sätt. Nästa låt då, ja, den är ju lite speciell. Där har vi ytterligare en grej som är, vad ska man säga, när Kiss valde att engagera Bob Ezrin så valde de även att engagera en människa som inte drar sig för att skapa något som inte nödvändigtvis är med verkligheten överensstämmande. Och då tänker jag främst på att Bob Ezrin var väldigt bra på att använda sina musiker om det behövdes. På Alice Coopers skivor så blev ju Glenn Buxton sämre och sämre, och det togs in keyboardister och extra gitarrister och sånt i bakgrunden. Och Destroyer är ju faktiskt den första Kiss-skivan där Kiss inte spelar själva på allting, utan vi har en Dick Wagner på gitarr på Sweet Pain, det är han som spelar solot där, vi kommer till det. Han lägger akustiska gitarrer lite här och där. Och ja, vi kanske aldrig får veta exakt hur mycket han gjorde på denna skiva. Men det är det, när man köper Bob Ezrin-paketet så ingår även att Bobs ord är lag. Och ingen medlem är så viktig att han inte kan bli ersatt av någon som kan spela bättre den dagen. Det kan man tycka vad man vill om. Och det gör jag gärna. Men det är slutprodukten som är det viktiga. I Bobs ögon då. Och det, ja, jag köper det. Jag köper det. Och han fick ju på något sätt rätt. Vänta, hur länge har jag... Ja, precis. Han fick ju på något sätt rätt eftersom skivan blev som den blev. Dessutom så är det den första Kiss-studioskivan med en coverlåt på. Problemet med den här covern är att den är som många andra som av Kiss coverlåtar. Att de är inte kända med något annat band och de är inte knappt ens utgivna. Och då kommer vi just till King of the Nighttime World som ju inte är en ren och skär Kiss-låt. Utan den skrevs av han, ska vi se, jag ska ha rätt på namnen här eftersom det inte är Paul Stanley så vet jag inte vad han heter. Bert och Varg. Jag borde kollat upp det här tydligare innan. Vi lämnar det där här. Det är Kim Fowley heter ju han, den ena snubben. Och sen så är det den andra snubben som heter något annat. Som spelar ett band som heter Hollywood Stars. Som spelade in en skiva 1974 som inte släpptes då, vad jag har förstått. Utan den släpptes 2013 till slut. Fick jag faktiskt reda på idag och den borde jag ju ta reda på. För inte nog med att vi har då King of the Nighttime World i originalversion på den skivan. Vi har även Alice Coopers Escape. Som är med på Welcome to My Nightmare-skivan i originalversion. Och den lät ju också ganska likt. Grejen är att det var någon som skrev, jag lyssnade på YouTube på King of the Nighttime World här precis innan jag började podda. Och så är någon, oh my god, Kiss played this one note for note, inte det minsta. Jag hör absolut att grundstommen är där. Men att påstå att Kiss har gjort en ren och skär cover, det är ju som att säga att Kiss har gjort en ren och skär cover på God Gave Rock and Roll to You, det stämmer inte. De har tagit den i grunden hygglig låt och sen har de gjort någonting med den. Och just King of the Nighttime World där är... Ja, vad ska man säga? Jag tycker om låten, jag tycker den bygger bra, jättemärklig som öppningslåt på Dynasty-turnén. Ni vet det här, de åker upp ur, på sidorna, eller de åker upp i varsin färg på varsin hiss och sen måste Ace själv fort som fan springa ner på scenen och dra igång den här tonen. Jättemärklig öppningslåt och därför jäkligt häftig, för allt behöver inte vara grönt bara för att det flaxar. Och sen så måste vi då ta fram, jag har ju vinylen framför mig och jag har den japanska vinylen framför mig, för jag kom på att jag har kanske aldrig ens spelat den, jag har nu ägt den i 30 år. Men jag vet inte om jag har spelat den någon gång. Så jag spelade den innan. Och då passade jag på att titta lite på textbladet. De fick rätt på Detroit Rock City naturligtvis. För den texten står ju faktiskt med på innersliven. Om man har en europeisk eller amerikansk utgåva. Och på den japanska så står den med Gatefold-omslaget. De fick däremot inte helt rätt på King of the Nighttime World. Nu ska vi se. It's so sad living at home far from the city as a midnight boy. It's so bad going to school so far from me and the devilish things that we go. Ja. Sista versen. It's so sad you're not content. Far from the music and the neon glow. It's a drag. We got to go far from our house where there's a heaven glow. Ja, jag har sagt det förr. Jag säger det igen. Jag älskar de här jäkla textbladen. God of Thunder är också bra. Ja, nåväl. King of the Nighttime World är också med på den här rehearsal-grejen. Den är inte med på J.R. Smalling-tapen eftersom Kiss hade inte fått tag i låten. Det var Bob Ezrin som presenterade låten till dem och sa att den här borde ni spela in. Och så gjorde de det. Det sa han även om en annan låt, men den tar vi sist. Däremot så är den med på rehearsal-tapen och där sitter de och övar introt som inte är bara tonen utan ett net 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 net. Jättemärkligt intro. Som inte blev av på skivan, tack och lov. Men ja, jag tycker om låten i alla fall och det får vi vara glada för. Eller ja, det skiter väl de flesta i om jag ska vara helt ärlig. Men jag gillar det. Tredje spåret, en av dem mest stämningsfulla. Och det är nu vi börjar ge oss in i Bob Ezrin-land på riktigt. God of Thunder med den här bara idén att låta barn leka med leksaker och micka upp det, slänga på lite reverb och flytta dem över kanalerna. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det finns inget ondare än barn. Fullt möjligt att det finns några föräldrar här ute som inte håller med mig. Men om ni blundar nu och tänker riktigt hårt på er lilla Stina eller Tvärtåke eller vad de nu heter, så vet ni att jag har rätt. Man kan göra skräckfilmer om Jason och fredagen den 13. Man kan göra skräckfilmer som heter The Conjuring, som är jätteobehagliga, som handlar om demoner som har besatt hus. Men titta på en film som The Omen. Titta på hela filmen. Titta i slutet när föräldrarna begravs på det här lilla barnet, som helt oförställt efter flera omtagningar står med ryggen mot kameran, och så säger de en sista gång till då, Simon eller vad ungen nu hette, och så vänder du huvudet om och tittar in i kameran. Så gör han det. Men han gör någonting mer. Han ler. Det är den enskilt ondaste filmscenen av alla filmscener i hela världen. Ren och skär ondska, och det visste Bob Ezrin 1976. Så han mickade upp sina barn som låter som vore de uppgrävda ur helvetets eldar, och låter deras illasinnade, elaka röster panorera mellan kanalerna. Gene berättar att han är den stora otäcka åskguden, och vi kommer att i framtiden att förknippa denna låten dels med en hiskelig massa blod och eld, men även med ett sövande tråkigt trumsolo. Men ingen av oss kommer att glömma den första gången vi hörde de där förbannade barnen. Det är sånt jag drömmer om, mardrömmar om på nätterna. Det är nog den låten, det är nog den första låten, om man kör kronologiskt från studioskivorna, som bygger upp en riktig, riktig stämning. Jag tycker naturligtvis jättemycket om de andra studioskivorna och sådär, men det händer inte så mycket mer än att det är bra låtar och jag gillar produktionen på första plattan och så vidare. Men här bygger man upp någonting annat. Alltså när de knoddarna där och börjar, all right, let's play, eller vad det är, så här börjar den första ungen. Det sätter en ton där, och sen så har vi de här mystiska growlande ljuden och susande och otäckhet och våld och rockmusik. Usch, vad hemskt det. Och det fortsätter sen. Om God of Thunder, ja, God of Thunder är ju i grunden en Paul Stanley-låt som ni vet. Den är med i, är den med i boxen? Det är den, va? Jag för mig det i alla fall. Men i alla fall, där är den lite, de säger discolåt. Det är väl klart att det inte är en discolåt bara för att man har, att man kör då 16 delar eller vad det blir på hi-hatten. Men det är en sämre låt när Paul Stanley sjunger den. Det är kul att höra den, om, och den är med på den här J.R. Smalling-tapen. Jo, men då är den ju med i boxen också. Och det är ju inget man skriver hemma. Men innan den boxen kom 2001 så hade vi ju bara läst om det här, att det fanns en version av God of Thunder där Paul sjunger. Det var ju bara en myt eller någonting man hade hört om. Så helt plötsligt fick vi höra den, och det var ju dödfräckt faktiskt. Så det tackar vi för. Men sen så lyssnar vi ändå på Jeans version. Och den finns ju tillsammans med ett par låtar till, så var den ju med i någon sån här rockband eller någonting. Så det finns en multitrack, det är den skånske från Eslöv, multitrack-versionen. Det finns en multitrack-version på God of Thunder där man kan lyssna på bara basen eller bara sången eller bara trummorna och sådär. Det är dödfräckt också. Lite tråkigt faktiskt, men speciellt röst, alltså höra Jeans röst utan musiken till, det är lite häftigt, det är lite magiskt måste jag säga. Men den här stämningen då, den fortsätter för mig. Jag vågar kalla det Bob Ezrin-stämningen, för Kiss kan inte skapa detta själva, uppenbarligen. Det finns ingen annan skiva som de sådär målar så här sceniskt, förutom, tycker jag, Crazy Nights, men de målar de andra bilder. Men Bob har en förmåga att tänka bildligt, tänka bild när han ska skapa musik, och det får han igenom i God of Thunder och i Great Expectations, som är nästa låt. Denna ska då enligt uppgift vara en gammal Gene-demo Eller i alla fall en Gene-låt skriven många år innan som ska enligt uppgift heta You've Got Nothing To Live For. Den har aldrig läckt ut. Mycket med Gene har läckt ut och inte minst efter The Vault och så vidare. Men just den här You've Got Nothing To Live For har jag aldrig fått tag i. Det kanske inte finns någon tape på den. Fast det skulle ju vara konstigt för det finns ju tape på precis allting annat. Men i alla fall. Och den är lite speciell. Dels för att det är skivans andra cover. Nu svimmar nog 14 personer här. Det är ju ingen cover. Jag är fullt medveten om det. Men jag tror inte Bob berättade för bandet att han snodde tonerna i låten ifrån Beethoven. För er som då undrar vad jag nu pratar om ni inte har hängt med de senaste åren, så själva melodin i början där, alltså precis när låten börjar, ja, ni får lyssna själva. Det är en strofer ur Beethovens pianosonat nummer 8 som även heter Pathetik. Andra satsen, inte första satsen, för den är jobbig att lyssna på. Så där kan ni lyssna. Och så kan ni tänka att oj, 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 var det ingen som sa till Kiss om detta? Och det var det nog inte. Jag tror jag faktiskt har Carl frågat Gene om detta någon gång. Jag måste fråga Carl om han har frågat Gene om detta. För det hade varit kul att veta. Och visste ni om att ni faktiskt spelar lite bättre? Fast det är ju inte Kiss som spelar riktigt. Jag gissar ju att vi har Dick Wagner på gitarr på denna. Också. Den är lite för, det är ju inget solo i den, utan det är mer en melodislinga och det känns inte som Ace, men jag vet inte. Däremot är det en symfoniorkester, vilket ju var ovanligt för att Kiss. Nåväl, vi vet inte riktigt hur den här You've Got Nothing To Live For låter, men på den här demotapen som kom på 90-talet så är den med i en demoversion, och där har vi en häftig version för att där sjunger Gene i vad blir det? Jag perspektiv. Jo, nej, inte jaget sjunger han ju i hela tiden. Sen han sjunger om alla medlemmarna, så är det. You watch me singing my song, you see what my mouth can do. You watch Paul singing along, you see what his mouth can do. You watch Ace playing guitar, you see what his fingers can do, and you watch Pete playing his drums, you see what his hands can do. Jag tycker det är fint. Jag förstår inte riktigt varför. Om det kändes kanske lite för mycket. Jag vet inte. Men för sen blev det You Watch Me Beating My Drum. Det blev Gene hela vägen där. Att det kanske kändes lite för. Jag vet inte om det blev för glöttigt eller vad det blev. Men jag tycker det är fint faktiskt. Jag har ingenting emot den texten. Den blev lite så. Tanken, det finns ju ett litet tema i skivan att den ska binda ihop bandet och fansen på något sätt. Och det kan man ju se i texterna och så. Men jag vet inte. Av någon anledning valde man att gå en annan väg. När man spelade in den i studio sen. Och det var ju synd kanske. Eller så var det bra. Ja. Däremot. Och nu blir det långsökt. Så nu får ni anteckna riktigt ordentligt här. För ni får läsa detta igen sen. Här har vi kopplingen till The Elder. Jag har alltid älskat i Great Expectations när efter andra refrängen så går ni tillbaka till riffet. Alltså man tänker sig solopartiet kan vi kalla det för, men det är ju inget solo utan då kör de den här Beethoven-strofen igen. Och sen så bygger den fort som fan, hör man. Vad heter han sjunger? You feast your eyes on the stage. You feel these eyes on the stage. You see me staring at you. Och då hör vi ett blås i bakgrunden där som inte är obo. Jag frågade Carl om han visste vad det är för, om det är bläckblås eller vad det är som ligger och kör en melodislinga där. Han visste inte och stavade fel på bläckblås. Så han sa att det kanske är en tjoflöjt. Vänta ut skrattet här bara. Ja. Nu har ni nog skrattat färdigt åt hans vits. Så det är någon form av lite ljusare blås där. Och exakt det blåset som ligger där i bakgrunden när Gene sjunger sin sista vers eller sista sticket innan sista refrängen. Där, det tycker jag mig höra i Odyssey på The Elder. I Once Upon Not Yet och så... Dun, dun, dun. De tonerna där. Jag tycker att det bygger ihop Great Expectations där med precis efter solot, tills bygger ihop med Odyssey på The Elder. Just det ljudet, just det bläckblåset och just de tonerna, de är säkert inte samma. Jag har inte gjort en okulärbesiktning och det är säkert inte samma blås, men där är någonting i stämningen där som Bob Ezrin gör. Och jag tror inte han var medveten om det på The Elder, för han var nog inte medveten om så mycket eftersom han drogar rätt hårt där. Eller så var han det, att fan, jag lägger en liten blinkning till min förra Kiss-skiva som också var överdådig och pompös. Kanske. We may never know the answer. Det går ju tydligen inte att fråga honom om det, för han har inte riktigt koll på sånt längre, om jag har förstått rätt. Det är synd, men det står inte vilket. Jag hör det, och, eller jag tycker mig höra det, och jag blir lite, lite lyckligare av att tänka på det varje dag när jag tänker på det. Ja, sida 1 färdig, och min favoritsida då, som sagt. Då passar vi på igen och så tar vi fram omslaget och så håller vi det här i vänsterhanden och så tittar vi lite på Ace vänstra pekfinger igen och så räknar vi fingrarna på högerhanden igen och så tänker vi att, ja, vad var det de tänkte där? Om man har den japanska utgåvan, nu har jag den andra utgåvan som också kom 76. Den första utgåvan 76 hade en poster med och den har inte jag, och det syns inte på Obin att det ska vara en poster. Men om man har den andra utgåvan som också kom samma år då, så är det blå etikett och sånt. Och då har man här textbladet till. Och det är lite häftigt för att det är framsidan på textbladet är en svartvit faksimil av skivomslaget som är kopierad, där man har pillat lite med kontrasterna och så vidare, så att den ser faktiskt annorlunda ut. Man ser lite skuggningar kring Ace hår och sådär som inte alls syns på skivomslaget. Och man ser, det ser nästan ut som att både Ace och Jeans huvud och sådär är liksom målade i efterhand och inklippta över. För det ser nästan ut som att det är konturer runt håret. Det lustiga med just Ace, det är ju att det hann ju läcka ut en version av omslaget där det är ett annat ansikte på Ace. De hann göra reklam. Jag ska se om jag kan lägga den som sån här bild för poddavsnittet faktiskt. The Next One. Så var det, den läckte väl ut typ januari, februari 76. Och det var innan han då hade målat om ansiktet till det som vi har på skivomslaget idag. Men där är ett annat ansikte som är sämre målat. Och det kan ju vara så att de sa att han ser för jävligt ut och får göra ett nytt ansikte. Och det är kanske därför vi ser att det ser nästan ut som att det är lite retuscherat. Eller så att man har lagt något annat ansikte över. Jag vet inte. Det är jätteroligt, för man ser de här konturerna bättre. Titta noga, ser jag faktiskt lite konturer även på Paul. Det är inte så att han har... Det här skulle ju någon som är duktig på sånt här faktiskt behöva analysera. Där är ju riktiga... Vad fan? Man ser ju här... Att Paul ser man faktiskt verkligen är... Att de har lagt huvudet, eller i alla fall håret, över. Ja, alla ni som är duktiga på sånt här... Det här vill jag att ni tittar på, för jag är inte alls duktig på teckning och hur man arbetar och vad som fanns för möjligheter 76 och så vidare. Men om ni som är duktiga, jag tänker kanske Nils Bräcke Svensson, om du har tillgång till den här japanska svartvita, skulle du vilja, eller någon annan, alltså alla ni som är duktiga, jag vill inte single out one single Norwegian Laxevåg person. Om någon har lust och förmåga och har möjlighet att ha den japanska skivan, skulle ni vilja kika på detta och kanske skriva någonting på room service? Och titta just på Paul Stanleys hår, titta på högra sidan, det vill säga sidan, alltså höger för vår del, där inte stjärnan är. Alltså titta ut mot håret där, det ser verkligen ut som att det är en bit papper som man har lagt över. Det här var ju jättespännande. Jag ber att få återkomma, eller så kanske någon vill titta på detta snart och kikar och lägger ut något på Room Service Facebook-sida. Och då kanske vi får svaret där. För det syns inte riktigt lika tydligt på själva skivomslaget här. Utan där ser det ut som att det är integrerat. Jättespännande. Jättespännande. Ja, nu fastnar vi i vinkelvolten här, men det gör jag så gärna. Det är roligt att hitta nytt även när man inte har det. Eller när man har det, fast man inte har hittat det. Eller vad man har gjort. Vi traskar in på sida 2 och där möts vi av en Gene Simmons-demo. Så, nu kan ni resa er upp igen. Jag ljuger icke. För den som har The Box Set från 2001 och kanske till och med The J.R. Smalling Tape från 75 då, augusti, så har ni en låt som heter Mad Dog. Ni har faktiskt, har ni J.R. Smalling Tape, så har ni två låtar som heter Mad Dog. Det var ju Gene's sätt att förvilla oss demosamlare. Att han har döpt två låtar som låter helt olika till samma titel och sjunger refrängen. Eller sjunger orden i refrängen också. Nåväl, den låten som är med i boxen har Flaming Youth-riffet. Och det är alltså ett Gene-riff i en Paul Stanley-låt. Det är lite häftigt. Det är framförallt är det häftigt att Bob hörde just bara det riffet och tänkte, ja men det där är ju ett bra sånt mellanriff i en annan låt som är bättre än Mad Dog. Och det tycker jag är jätteroligt faktiskt. Så det där kan vi ju skratta lite åt det. Vi kan lyssna på Mad Dog och sen kan vi lyssna på Flaming Youth. Och då kan vi även plocka fram den här rehearsal- och demotapen från 90-talet. För där har vi en Flaming Youth-demo som är skriven i jag-form. Nu ska vi se här. Vad är det han sjunger upp? Han sjunger om sig själv. Ja, precis. På skivan sjunger han om sig själv. My parents think I'm crazy. They hate the things I do. På demon sjunger han Our parents think we're crazy. They hate the things we do. We're stupid and we're lazy. Man, if they only knew. Också lite roligt. Jag återigen, de knyter hela tiden bandet med fansen. Men de stryper det lite till skivan. För det blev kanske lite för... Ja, folk kanske skulle ta illa vid sig om de were stupid and were lazy. Ja, men vad är det ni kallar era fans egentligen? Jag vet inte om det är så man har tänkt. Men det är roligt som Sören att vi har demon kvar och kan lyssna på båda. Det uppskattar jag oerhört. Och sen har vi då... det bästa av allt är... Solot i Flaming Youth är ju lite... Vad ska man säga? Svårt för Ace. Det är lite som det här Strange Ways-solot som ju inte är, om man lyssnar på Hot on Hell-skivan så är ju inte det ett solo rakt av, utan det är flera, de har mergeat och sådär. Så problemet var ju sen på 90-talet när Ace började lira den själv live, så var han ju tvungen att lära sig det där och göra det i en tagning. Det var rätt häftigt. Och det är lite samma med Flaming Youth. Solot den har ju aldrig funkat riktigt, kan jag tycka. God of Thunder, likadant faktiskt. Det är också sådär lite märkliga. Det är inte så tydliga solo jämfört med King of the Nighttime World eller Detroit Rock City. Nåväl. Flaming Youth spelades då live och man försökte göra den till en slags Rock'n'Roll All Night. Och Paul Stanley slog sönder gitarren i den i första veckorna på turnén, men det funkar ju inte alls. Så först så hade man den i slutet, sen hade man den i mitten av setet, sen tog man bort den helt. Värt att notera är att Destroyer är ju lite unik på det sättet att förutom då att de körde She från allra första början och så, även om den inte kom från på tredje plattan, samma med Baby Let Me Go och Let Me Go Rock and Roll som kom på andra plattan, så är Destroyer den första plattan, kanske en av de få, ja det är nog den enda plattan som de har testkört låtar innan plattan kom. De började ju köra, eller de, innan turnén började, om man ska vara riktigt krass, för de körde, i mars 76 körde de Shout It Out Loud och Detroit Rock City började de nosa på. I april körde de God of Thunder med Alive-dräkterna. Det är ju, finns några sekunder, Super 8-film från Ottawa. Hade ju varit kul att ha. Och de körde även Flaming Youth där. Och i Europa naturligtvis körde de... Shout Out Loud, Detroit Rock City och Flaming Youth också. Även om det då inte... Så att man räknar Destroyer-turnén som att vara den som började i april i Kanada. Även om dräkterna inte var med, för det var ju live-dräkterna både i Kanada och i Europa. Så det, den riktiga Destroyer-turnén drog igång i juli med den riktiga nya scenshowen som var helt gigantisk för att vara ett band som turnerade och så vidare. Men då redan i mars... Ganska exakt när skivan släpptes, kanske lite innan det, så började de nosa på låtarna som då ingen hade hört. Och så. Det tycker jag är lite spännande. För det har inte hänt så mycket innan. Må vara att de 92 körde de ju på klubbturnén i maj, körde de Revenge-låtar innan plattan släpptes och sådär. Så det, ja, det kanske är samma sak egentligen. Men ja, det är lite spännande i alla fall att tänka sig att de körde lite med Alive-dräkterna körde de Flaming Youth. Jag tyckte det är sån, det är en liten mindfuck i mitt huvud. Och visst var det så, Kent, som var utanför i Lund 76, att du hörde ju några av låtarna live. Du hörde Flaming Youth, Detroit Rock City och Shout Out Loud. Men hörde du God of Thunder på soundcheck? Jag har för mig, du har berättat det. Och det är klart att de testade. Alltså att ha följt dem i Europa och sett och lyssnat på soundcheck utanför måste ju ha varit häftigt, för de måste ju ha repat låtarna som sen kom med i ordinarie set bara några veckor senare i USA. Det är ju spännande tankar faktiskt. Och de enda sättet för dem att repa innan det var dags för riktiga rehearsals, det var ju att repa på soundcheck naturligtvis. Nåväl, Sweet Pain då, den minst utvecklade låten, den låter verkligen som en Gene-demo tycker jag. Det låter som vilken sån här halvtaskig låt som helst. Och den var ju med, ska vi säga, vilken det var på... Ja, precis. Om då Mad Dog 1, som även är med i boxen, har riffet till Flaming Youth, så har Mad Dog 2, som inte är med i boxen men som är med på J.R. Smalling Tape, den har texten till Sweet Pain. Det är ju fullständigt genialiskt att bara plocka delar som man tycker är bra och göra nya låtar av det. Och Sweet Pain tycker jag är en faktiskt ganska erbarmligt dålig låt, så när som på en grej. Och det är riffet som kommer, vad är det, är väl till solo, don 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 don. Det är ett jättebra riff, det skulle de ju haft i en bättre låt kan jag tycka. Men i övrigt tycker jag det är en dålig låt. Jag tycker att solot som det har varit så mycket snack om i alla år, oj, 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 det är ju inte Ace, det är Dick Wagner som spelar. Och Ace originalsolo var mycket bättre. Sen släppte de den här jäkla skiten som kallas Destroyer Resurrected, som är det mest poänglösa återsläppet någonsin, eftersom det inte gick att remixa plattan, eftersom alla effekter var inmixade i mastern. Så det enda man kunde göra var att remastera skiten. Och, ja, men då drog man ju över original solo, som ju uppenbarligen inte är ett studioinspelat, färdigställt, genomtänkt solo, utan ett typiskt sånt här demosolo, som de här jag har berättat om innan, eller rehearsal solo, som jag har berättat om Detroit Rock City eller King of Night and World, där Ace bara filar loss. Det här är verkligen inte en färdig produkt, utan ja, så men den skivan har så jäkla många brister så jag vill inte prata om den helst. Och det där är bara, det är kul, nu har vi då en annan version på låten med Ace som spelar, absolut, det vill jag inte vara utan. Men att påstå att det är ett bättre solo när det låter som kommunala musikskolan första lektionen en kvart in, det är bara för att det är inget färdigproducerat solo, det är ju en rehearsal-grej liksom. Men så vill man då, oh, det är Ace som spelar, då är det per automatik bra. Eller hur var det nu? Nåväl, Shout It Out Loud. Ja, nu blir det lite så här. Det här är märkligt, för det här är en av de svårare låtarna att spela. Eftersom den kräver att alla börjar samtidigt på rätt ton. Gene spelar sin slinga, Paul och Ace spelar, eller Paul och vem det nu är som är med i bandet, spelar sin stämma på varandra och trummorna ska hålla takten. Och så himla märkligt det är att genom alla år och alla sättningar de har haft och alla medlemmar de har haft och de har spelat denna låten, så låter den just introt alltid vansinnigt bra. Det är helt obegripligt egentligen. För till och med när de har varit som sämst, om man tar Dynasty-turnén eller om vi tar Reunion, första giggen och sådär. Fan vad bra det låter alltid, det här introt. Och sen har vi då några klassiker genom åren. Vi har en av New York-kvällarna, tror jag det är, 96. Jag tror det är den 28:e faktiskt till och med. Så räknar Paul in 1, 2, 3, 4. Och så börjar alla utom Peter. Så det är bara gitarr, gitarr och bas. Och sen kommer Peter in, för han missar det, så han väntar och han kommer in kristallklart på andra rundan. Det är dödfräckt. Men det är det absolut roligaste. Det är ju naturligtvis i Boston, samma turné några veckor efter, var 30 och 34. Nej, inte veckor då. Boston i alla fall. De kör två kvällar i Boston. Första kvällen i Boston. Så går, säger Paul och Mikael, we're gonna do a song from Destroyer. Och så är det då Shout Out Loud. Och han går till mitten av scenen och ställer sig i position. Och Gene också. Och Ace, som då har precis vaknat, eftersom de är bara en halvtimme in i setet. Han bara, oh, de presenterar mig. Då får jag gå fram till micken. Så då går han fram till micken. Och på botläggen går det alltså att se de andras ångest. Bara, nej! Och så går Ace fram till micken och så bara, shock me! Och Peter, han är med på detta, för han säger, det här kommer aldrig att gå bra. Men vi får helt enkelt, det får bära eller brista. Så då, shock me! Och Peter drar igång och Ace börjar spela. Och Paul och Gene bara, nej. Så de börjar också spela. Någonstans i första versen där kommer de ju också på, eller framförallt Ace kommer på, det här skulle ju inte alls vara Shock Me, för jag har ju fel gitarr. Han har ju inte gitarren med röken. Han har vanliga guran där, för det Shock Me skulle komma betydligt senare i setet. Så efter första refrängen så får han helt enkelt knata bort gitarrteknikern medan Paul sjunger andra versen. Och sen så, ja, sen får Ace då sin gitarr och så får han spela solo och hela kittet. Och allt det avslutas med Ace Frehley har lite gitarr och så är den färdig. Och sen går Paul fram till micken. Now we're gonna do a song from Destroyer. Det är fruktansvärt roligt. Apropå då Shout It Out Loud. Just Ace där bara, hick! Jaså, är det min tur nu? Shock me! Och de bara, nej. En fin stund på en i övrigt ganska hårt styrd turné. Vad har vi med på Shout It Out Loud? Vi har inte så mycket på den. Det är en bra låt. Blev faktiskt grovt underspelad på 80-talet. Jag förstod aldrig varför de helt skalade bort den. Den var med ända till och med sminket togs bort. Fast okej, det var ju så här 83. När de tog bort sminket så gjorde de ju en nysatsning på bandet. De har ju aldrig spelat så mycket låtar från de nya skivorna som de gjorde på Lick It Up-turnén och Animal Eyes. Så de satsade på det nya Kiss, det osminkade Kiss. Och då strök de ju massor av 70-talslåtar. Till slut blev det ju bara Cold Gin, Love Gun, Detroit Rock City, Rock'n'Roll My Might i princip kvar. Och så satsade de på 80-talslåtar sen. Och det hedrar dem, det ska jag säga. Sen var Shout It Out Loud en av de första de faktiskt tog tillbaka på. De började väl köra den några enstaka gig på Asylum och märkte att det funkade, att den lät bra. Och så körde de den sen på Crazy Nights-turnén. Inte från början, tror jag. Eller jo, kanske. Den var nog med fan med hela tiden, faktiskt. Nåväl, så att det är ju en, det är tveklöst en av deras största hits, även om den faktiskt ibland glöms bort lite när man räknar upp då Heavens on Fire, Lick It Up, Rock'n'Roll My Might. Och så nämns ofta Detroit Rock City och Juice, och det fattar jag. Det är ju klassiska låtar, men det är ju inga hits. Där tycker jag Shout Out Loud förtjänar en betydligt större position. Sen har vi då lite olika versioner på den. Vi pratade ju om denna då i förra podden om Smashes, Freshness and Hits. Så att det, där kan man ju lyssna på en lite längre och annorlunda version av låten och så vidare. Och så kommer vi till abret på skivan, Beth. Och jag säger aber eftersom gud vad de har mycket att tacka den låten för. Men jag tror att Paul och Gene innerst inne fortfarande retar sig på den. Något så till den milda grad. En throwaway skitballad, delvis skriven av trummisen som inte kan skriva låtar, blir den enda hitten de får på hemmaplan och lite världen över. Jag förstår det. Jag förstår att de hånade den på 80-talet. Jag ska berätta lite mer om det sen, men ja, jag vet inte. Jag tycker, jag har alltid älskat den. Jag har alltid tyckt att den kompletta versionen av låten, alltså inte live-versionen där de stryker så att säga solopartiet, och inte akustiska versioner eller någonting. Jag tycker att originalversionen på skivan, återigen, den målar bilder. Den är så vansinnigt vackert producerad. Peter sjunger bra och musiken är finstämd. Det är den tveklöst bästa versionen av låten. Sen tycker jag det är häftigt att vi fick se den. Vi hann se den med Peter. Jag har ingenting emot att Kiss av idag kör den. Jag tyckte det var häftigare när de körde den 2010 med akustiska gitarrer. Jag hade mycket hellre sett det än att se Eric Singer sitta där och fake-spela. Alltså, varför? Varför släpar de runt? Jag hoppas att det pianot är gjort i frigolit eller plast, att det inte väger något, för att det är inte inkopplat någon. Alltså, han spelar ju inte akkord, för de av oss då som har minsta lilla grundläggande akkordlära och som dessutom kan lyssna på något. Alltså, han spelar ju ingenting. Det är som att titta på Eric när han spelar playback till She's So European, en låt han antagligen aldrig har hört, eller i alla fall bara lite. I det här tyska tv-programmet Rockpop 1980 så kör de Talk to Me och She's So European. Talk to Me sätter han ju hyggligt, för den spelar de ju live. Men She's So European spelar de inte live, och han har jättedålig koll på markeringarna och sånt. Och det har inte Eric på 2019 på pianot, för han, alltså, där är inga markeringar alls, utan hans fingrar går, det är som att säga, alltså, ja, de bara, han flyttar ju inte dem. Hela tanken med att ha ett instrument är att om man flyttar fingrarna kommer olika slags toner, oavsett om det är trumpet, bas eller piano. Och han flyttar inte dem, han håller fingrarna på exakt samma ställe hela tiden, men vi hör olika toner komma av högtalarna. Så funkar inte musik, och har väldigt, väldigt sällan gjort, faktiskt knappt alls någonsin. Men det spelar ingen roll, att de får gärna köra den och så vidare, det skiter jag. Men jag tyckte personligen bättre om när de körde den akustiskt 2010, för då blev det hans låt lite på ett annat sätt än att han nu ska sitta och låtsas vara Peter på Paul Lynde Show 76. Men jag är lycklig över att jag faktiskt fick höra det några gånger med Peter med förinspelad musik, så att det blev lite som på Alive 2. Och det var fint när alla tände tändare, det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden, ungdomar. Så alla tände lite tändare och sånt, och så fick man en Beth med upphovsmannen. Jag lyssnade på den här demoversionen också, eller demo är det ju inte, det är ju Paul Peter och Stan Penridge som sitter hemma hos Stan 1970. Och där är ju hela första versen med rätt text och så vidare. Andra versen har en annan text. Så det är ju en klagolåt på någon i bandet Chelsea eller Lips där. Någon av flickvännerna som klagade för mycket på en i bandet, och då skrev de en låt om henne sådär lite ironiskt. Sen exakt hur det gick till när då Gene och framförallt Bob Ezrin fick nys om den här gamla skitpekoralet från 6 år tidigare, det är faktiskt höllt i dunkel. Och varför, även om Peter har suttit och nynnat på denna i bilen eller något, varför har någon tyckt att där finns någonting i det? Men jag är väldigt glad att de gjorde det, och de byggde en väldigt vacker låt av det. Det tycker jag. Den förtjänar sin hitstatus, absolut, men det var ju en pyrrusseger, därför att de var tvungna att börja spela den live, för att folk, de bytte ju fanskara där lite. De som har varit med på de 3 första skivorna tyckte ju inte om Destroyer ofta. Det här blev alldeles för polerat, och det var en jävla ballad med, och helt plötsligt började komma tjejer på konserterna, inte bara unga arga killar. Så att här skedde ju det första stora fanskareförändringen. Dels ökade fanskaran, och det betyder ju att andra människor kommer än de som varit med innan också. Men de bytte till viss del även fanskara, eftersom det då kom folk som ville höra Beth, och de blev lite mer tvingade att spela den live. Eller köra den live. Det är fortfarande roligt att se, om man tar fram gamla foto då från Rock and Roll-turnén de första veckorna 76. Efter ett tag fick ju Peter en riktigt fin trumstol de satt ut i honom. Men det hade de verkligen inte från början. Tar man bilderna från Fayetteville i december 76 och sånt. De tar ju vad som helst som han kan sitta på. Sätter honom mid-stage liksom. Det kan vara en låda, det kan vara en kusin, det kan vara lite vad som helst. Att det ser lite rustikt ut när han sitter där och ska köra Beth. Det tycker jag är jätteroligt. Det ska även finnas en felpressad singel. Det var ju det här, vi lägger den som B-sida och så Detroit Rock City som A-sida. Och sen så spelade folk B-sidan, så fick de göra om den, och så blev det Beth som singel sen i andra pressen. Men det ska ju finnas en missprint på en av versionerna där det står Beth med 2 E. Om det är någon som har den missprinten för en billig peng. Jag vet inte, jag borde kollat upp det, men jag kom på det nu. Men är det någon som har den? Jag skulle gärna vilja ha den Beth. Det var jätteroligt. Så sälj den gärna till mig. Hör av er privat eller något sånt, så kan vi säkert komma överens om någonting. Jag hade gärna haft den. Om det står på omslaget, inte om det står på etiketten, för det är inte lika, det ska stå på omslaget helst, för man ska ju skylta med att det är roligt liksom. Nåväl, vi börjar närma oss slutet på skivan och vi kommer till Do You Love Me, som jag har sagt tidigare och som jag då vidhåller, det är inte min favoritlåt med bandet någonsin. Jag tycker inte den är värdelös, men jag tycker inte den är särskilt bra. Däremot så tycker jag att den är bättre på reunion-turnén. Hör och häpna. Jag tycker den är bättre live då än vad den är på studioskiva. Jag tycker att när de kör, när Ace kör så här riffet i det som man skulle kalla för solot. Your backstage pass and black sunglasses, så ligger där ju en snygg skala under där som Ace spelar. Och det är även den skalan som kommer i avslutet. För avslutet live 96-97 är riktigt bra. Det var välskrivet. Inte bara 76 körde de ju, och 77 körde de ju bara låten, refrängen några gånger och sen var det slut. Men de valde att skapa en ny avslutning, lite som man gjorde med typ She och Shock Me och lite sånt på 70-talet. Så gjorde man ett nytt avslut då på reunion-turnén. Och det tyckte jag var häftigt. Jag tyckte det funkade och det lät ofta bra väl varje kväll. Och det blev liksom en snygg avslutning. Så jag har faktiskt gjort en egen cover på låten för många miljoner år sedan. Som ni inte kommer att få höra, därför att sången är inte den bästa. Men jag valde att köra just det slutet, för jag tyckte det var roligast att spela i hela låten. Varför jag sen valde att spela in en av de låtarna jag inte tycker om, det är en fråga som ni får ställa om ni träffar mig någon gång. Och om jag har något svar, vilket inte alls är sannolikt, så lovar jag att svara. Men det sitt inte ut på att vänta, om vi säger så. Och efter Do You Love Me så kommer då det här avslutningskjulahoppet med Great Expectations och Paul's rap från Alive vid Rock'n'Roll All Night. Det kallas ju för Rock'n'Roll Party, det här avslutet. Och saknas väl på några CD-utgåvor, eftersom det är väl en så kallat hemligt spår på skivan. Och därför, eftersom det inte är numrerat, så följde det väl bort på några CD-utgåvor. Precis som det här Outremental-grejen på Carnival of Souls. Som också föll bort eftersom den inte var tydligt utmärkt och numrerad på mastertapen. Jävla märkligt. Så där har vi Destroyer, och skivan kom ut och den sålde initialt inte jättebra. Och Kiss uttalade sig väldigt negativt. Alltså sådär, nej, det här var väl inget så. Alldeles för pompöst. Next one's gonna be more rock and roll, back to our roots och så vidare. Men sen började den sälja och sen så blev de stora och sen helt plötsligt skulle allt jämföras med denna plattan. Och det kanske är det som gör att jag inte håller den som en favorit. Nu kan jag ju denna skivan bättre än alla andra skivor med alla andra band liksom. Men då, så det handlar inte om... Jag tycker inte den är dålig, men det är bara det att de har, deras lägsta nivå är hög och då hamnar den långt ner hos mig. Men det är ju... Det kanske är det här att den är för vanlig. Jag har hört den för mycket. Jag uppskattar inte den längre. Fast jag, när jag lyssnade idag och läste på lite där och så där, jämförde med demos och annat. Alltså det ger en annan bild när man då lyssnar i direkt. När man lyssnar på en demo som bygger upp och så får man en annan utveckling, ett annat utvecklingsperspektiv på det. Och skulle jag spela skivan nu skulle jag fortfarande tycka att den är bra och njuta av varje sekund, men jag vet inte, den är ju på ett sätt början till något slags slut, eftersom efter den här skivan så skulle det dröja ett par skivor och ett par år innan det togs ut i fullt bruk. Men Paul och Gene fick ju lite vittring här att fan, när Ace inte pallar, ja, då tar vi in någon annan, det går att lösa. När Peter inte pallar, fast han pallar ju på denna plattan, men skulle han skita sig, då går det att lösa. Och det tog sig till sin spets sen på Dynasty och Unmasked, som ju... Dynasty, Unmasked och Creatures är väl de plattorna som tveklöst har minst antal Kiss-medlemmar per procentlåt, eller vad man ska säga. Men det börjar ju här. Det börjar med Bob Ezrin. Och det var naturligt, för det var så Bob Ezrin jobbade, att idag ska vi göra detta. Om inte du är här, om inte du presterar, så är det andra som kan göra ditt jobb. Det finns något likväl oroväckande som fint i det. För Bob Ezrin tog sin craft på allvar. Han valde att göra på det sättet. Men all känsla, allting går inte att frambringa på schema. Utan att dra några paralleller i övrigt. Så jag har sagt det förr, jag säger det, när jag är runt och föreläser så har jag en idé om vad jag ska föreläsa om. Jag har ett bildspel på 20 bilder och i mitt huvud så har jag 100% hur föreläsningen ska se ut. Sen glömmer jag hälften av det. Och så hittar jag på andra 50% under tidens gång liksom. För att det finns där och det kommer fram när jag behöver det och det är trevligt. Men det kan inte tvingas fram. Alltså det finns inte där på schema, utan det finns där när det behövs. Och det är lite så. Jag tar inte i försvar att Ace är ett jävla kukhuvud. Förlåt. Men det är han, tyvärr. Han verkar vara fullständigt dum i huvudet. Jag tar inte det i försvar. För det där kan man jobba med. Man kan gå till psykologer och bli friskare ibland. Men han har någonting som har gjort att han är en av människorna som väldigt många gitarrister säger influerade honom. Jag har däremot aldrig hört en endaste människa säga det är tack vare Dick Wagner som jag plockar upp gitarren. Vi har allt ifrån Dimebag Darrell till Slash och så vidare. Alltså, alla de bara, oh, det hade inte varit för Ace, hade inte jag börjat spela, punkt. Och det finns inte på något schema, det finns inte på 8-17 vardagar. Det finns någon annanstans gömt inom och det plockas fram när det vill komma fram. Sen är det folk som är jävligt bra på att tvinga fram det. Där är folk som liksom, det finns ju oändligt fantastiska jazzband och bluesband och så vidare. Varje konsert är en ny konsert. Och låten igår varade 7 minuter, idag var den 11 minuter, men imorgon kanske 3,5. För att man bygger, men det jag gissar, alltså då har man någonting inom sig och man vill ha ut det hela tiden. Medan vissa då inte vill ha ut det på samma sätt och så vidare. Och Ace har ju någonting som är för honom helt unikt. Och det har Dick Wagner också, jag klagar inte på honom, jag älskar Dick Wagner, sitt härspel och låtskrivande. Men det är det som är skillnaden, gissar jag. Att för Ace gick det inte att plocka fram det på schema. Medan Kiss blev mer och mer ett företag. Kiss blev mer och mer någonting som var tvunget att arbeta efter ett schema. Peter funkar väl till viss del likadant. För både han och Ace klagade på det här. När Kiss blev ett multimillion corporation så försvann ju möjligheten att skriva en låt som Acrobat. Och bygga den på lite gött. Alltså, ja, jag tror ni fattar vad jag vill komma fram till, även om jag har gömt det bakom många ord och utsvävningar. Men jag tror det passade Paul och Gene väldigt bra att, ja men okej, för det ser man även på deras låtskrivande. De stagnerar ju rätt rejält, även om de på 80-talet skrev fantastiska låtar, så är varje låt är vers, refräng, solo, vers och eller refräng ut. Det finns ingen Acrobat någonstans. Det finns ingen sån känsla någonstans. Nowhere to Run, en av mina bästa parlåtar, är ju byggd efter det enklaste av alla teman någonsin. Verkligen. Intro, riff, vers, refräng, solo, lite stick, refräng, slut. Alltså, så simpelt och så långt ifrån Two-Timer man kunde komma. Eller Detroit Rock City som ju inte har någon refräng och sådär. Men det passar nog dem bra att hitta en formula att jobba efter, gissar jag. Och i den formulan så var det svårt att ha med folk som inte klarar av att jobba på det sättet. Allmän filosofiskt och allmän psykologiserande här nu, känner jag. Det är säkert någon som tycker det är roligt, och är det inte det så får ni sluta lyssna. Eller då har ni väl slutat sedan länge, gissar jag. Jag tror vi tar av oss nostalgifilten för Destroyer här, och jag har ju inte nämnt hela debaclet med omslaget och så, men jag tycker det kan vi ta. Jag kanske gör någon skivomslagspodd någon gång. Jag har gjort föreläsningar om det. Så det kan vi snacka om någon annan gång. Det var roligt att prata om Destroyer. För det är svårt också när man ska prata om någonting som är så in i bombens K-märkt. För det får man ju säga Destroyer är, av alla Kiss-skivor. Så är det svårt att, kan man göra den rättvisa? Det kanske man inte kan. Det vet inte jag. Jag har pratat ändå, så det får vara som det är. Söndag eftermiddagen börjar gå mot sitt slut och jag ska börja förbereda mig lite för att åka till Karlstad. Nästa lördag den 23 november kommer jag och Carl till Karlstad och Värmlands bokfestival. Och under 45 minuter så ska vi prata om vår bok. Det ska bli himla roligt. Vi kommer att vara på plats några timmar efter och signera lite. Vi har ett annat pris på boken nu. Det finns inte så många kvar och Ginza har valt att köra någon slags Black Friday-tjofräs. Så ni som inte har köpt boken, det är faktiskt dags nu, för jag tror inte det finns några året ut, verkar det som. Och när den är slut så är den slut. Det blir ingen nytryck. Det är bra som det är. Så att, ja, se till att införskaffa den nu, och vi kommer att ha den till salu naturligtvis också i Karlstad. Så vi hoppas vi ses i Karlstad till alla er som bor där någonstans i närheten eller långt ifrån, men kör dit i vilket fall. Där är jättemånga roliga författare. Jag ska med glädje gå fram och hälsa på Stefan Holm, som jag tycker väldigt mycket om, och vi har ju ett Lego-intresse båda två, samlar på olika sätt, och han har skrivit en bok om sina krönikor, så den ska jag ha med mig hem, tänkte jag läsa på tåget sen. Så vi ses i Karlstad. Det kommer faktiskt att köras live. Alla som är på stora scenen där vi är, fint ska det vara, kommer att bli direkt sända på YouTube på något sätt. Så att jag lovar att filmen kommer väl att komma ut någonstans sen. Ni kan säkert gå in och titta på Värmlands bokfestival och hitta länkar där och sånt, det vet jag inte. Men ni får helt enkelt titta på internet. Det är en ny grej som kidsen använder. Tack för att ni har lyssnat och hoppas ni hade trevligt. Det har jag haft. Destroyer är slut. Nästa avsnitt blir en julspecial som blir rolig. Men innan dess så blir vi den här Animalize Live-grejen också den 8 december där. Så jag tänker att vi kanske förmiddag. Vi får se vilken tid jag sätter. Vi får se om någon bryr sig. Det kanske bara är jag, och då får jag titta ensamt. Det är kul att titta på Animalize Live i alla fall. Ta hand om varandra, krama varandra, var snälla mot varandra både i verkligheten och på internet, och krama varandra i trafiken. Så ses vi nästa gång i havet. God afton.